Jag har ju sett Crown Jewel, så jag vet inte. Eller nej, det heter ju inte det. Jag har ju sett Elimination Chamber, men vad fan.
Ja, du har verkligen snöat in på att allt som går i Saudiarabien ska heta Crown Jewel. Du kommer liksom inte acceptera någonting annat. Något annat namn än Crown Jewel.
Nej. Det här tycker jag är dåligt av Vince. Han tycker att saker ska vara tydligt. Varför håller han på att förvirra mig och sätter ett legitimt pay-per-view helt plötsligt i Saudiarabien? För vi har ju kommit dit nu. För tidigare har de ju varit lite så här The Greatest Royal Rumble, Crown Jewel. Så de har säkert hetat någon så här Super Showdown, tralala. Fast det var väl kanske i Australien. Men det känns ju som att nu börjar de tassa in på The Road to WrestleMania i Saudiarabien. Och det gör mig lite så här... jag får en sämre smak i munnen än vad jag brukar av Saudiarabien-showerna.
Ja, men så är det ju verkligen. Det har du verkligen rätt i. För innan var det ju som att det var nästan övermänskligt. Det var som att det inte var på riktigt när det hette så här The Greatest Royal Rumble och såna här saker. Men då kunde man inte ta det riktigt på riktigt.
Exakt.
Men nu så bara lyfter de dit helt vanliga Mora pay-per-views. Och då blir det ju, ja, men då blir det ju på riktigt där borta också.
Det är konstigt, för då känns det ju som att de kommer öka sin närvaro i de där pay-per-viewsen.
Ja, det tror jag. Likt, du vet, så här, Putin flyttar fram gränser hela tiden, är ju Vince McMahon med det här också. Han bara, vi börjar och ser lite hur det här landar. Investerare säger, aktieägare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Och sen när röken har lagt sig, då flyttar vi fram positionerna ytterligare lite grann.
Ja, men visst.
Och sen så sitter man där och så går alla pay-per-views i Saudiarabien helt plötsligt.
Men nu skulle ju både du och jag fått våra hörlurar full med svordomar ifrån Vince McMahon. För vi sitter ju faktiskt och säger pay-per-views och de heter ju Premium Live Events nu för tiden dessutom. Men det är ju förvisso sant, för de säljs väl inte på pay-per-view längre?
Nej, de går ju bara på Peacock och så är det WWE Network. Så det är väl inga regelrätta pay-per-views.
Ja.
Men för jag tänkte på det nu när jag kollade på Dynamite. Att AW pratar ju fortfarande i termer av pay-per-views. Eddie Kingston, kanon-promo mot Chris Jericho. Vi ska komma dit. Men då vet jag att han pratar om pay-per-views. Men det är väl kanske också regelrätta pay-per-views. Förutom att vi då liksom kan köpa dem på Fight. Så har väl de någon sån pay-per-view-kanal i USA som de verkligen kan köpa dem på, va?
Ja, det stämmer. Det gör de. Och de har ju gått bra. Det var ju i fjol här på vårkanten. Var det Revolution kanske? Det var första pay-per-view med Punk i alla fall. Och då hade de ju de bästa pay-per-view-siffrorna sedan något av de sista WCW pay-per-viewsen. Alltså utöver WWE. Men de klodde ju många av WWEs pay-per-views också. Vilket inte var så svårt.
Jag tycker det är så kul när du säger sådär. Var det Revolution eller vilka? Alltså AEW's pay-per-views är ju tyvärr som en... Det är bara blurr allting, tycker jag. Det är som att såhär, jag hoppas att Tony Khans, det här erkänner att han liksom hela tiden håller på pocka på att han snart ska berätta om de här huge announcements. Jag hoppas ju att det är att han har förvärvat Ring of Honor bara för att de ska få tillbaka rättigheterna till All In, så de kan döpa om All Out till All In, för det är den enda pay-per-view som jag kommer ihåg namnet på.
Men det är jobbigt när Impact har mer tydlighet i sina pay-per-views och vilket som är the big one än vad AEW har. För att det är svårt att väga tyngden i dem och så här. Jag kommer ihåg att Full Gear var fantastiskt och så vidare. Men å andra sidan så är det väl så få pay-per-views på AEW, så alla ska vara likt SummerSlam, Survivor Series, Royal Rumble och WrestleMania var för WWE när det begav sig på liksom 80- och 90-talet. Innan de började med de här månadsvis pay-per-viewsen.
Ja, men det är väl det som är tanken. De ska ha fyra stora och sen ska de göra lite de här Dynamite pay-per-viewsen också. Så att de gör lite premiumkort på vanliga hederliga Mora Dynamites.
Exakt.
Men det tycker jag är rätt. Jag tycker att det var för mycket pay-per-views där. Jag har ju varit i och för sig, jag har sneglat fram och tillbaka med den där. Där ett tag så älskade jag att det var en pay-per-view varje månad. Men det var också innan, det var när det bara fanns WWE att kolla på. För då kände jag att det var skönt att jag visste att en gång i månaden så får jag ändå en pay-per-view.
Ja.
Men nu, jag tycker att det är för mycket pay-per-views redan nu som WWE har.
Så är det ju, och det är mest det att de leder ju ingenstans. Vi får inga bokslut på, eller payoffs längre, utan det är som ett Raw fast vi får riktiga matcher.
Du har några korta grejer inledningsvis här. Game Changer Wrestling har presenterat några namn till kommande shower. Shane Strickland, the artist formerly known as Isaiah Swerve Scott, har två datum i april. Han är också högaktuell som rykte i AEW.
Ja, ett rykte som han själv delar på Twitter och gör coola emojis till. Han delar ju dock alla rykten om sig själv och skriver typ, japp, nu har man gjort en till rubrik då. Så att han är kaxig, men...
Ja, men ska man inte ta det på allvar då? Är han inte på gång till AEW eller? Har jag gått i någon fälla här, Chris?
Nej, jag tror att han är stundande snart. Han är ju perfekt för AEW, känns det som.
Han var också sällskap av Minoru Suzuki och Biff Busick, the artist formerly known as Oney Lorcan.
Hur kan han ha två bedrövliga namn?
Man precis lärt sig Oney Lorcan, så ska man då lägga på minnet att han heter Biff Busick.
Det finns inget bra med något av de två namnen.
Ja, det är lite spridda datum på alla de här tre. Men jag tror att aprilshower var gemensamt för dem. Det är väl WrestleMania-veckan där, antar jag. Minns du Drake Maverick? Han som fick sparken, filmade sig när han grinade, blev anställd igen, fick återigen en ganska platt karriär, fick också sparken igen, gjorde en ny video när han först grinade, sen stänkte han vatten i ansiktet, kavlade upp armarna och så insinuerade han att jobberbjudanden började plinga i telefonen.
Yep,
där jobberbjudandet visade sig vara WWE, så att han är nu då tillbaka i någon sorts kreativ roll.
Och hela den där videon, som var en fantastisk video för övrigt, men den gick ut på att han kan det här, han är ju en wrestlare, han behöver inte vara en sports entertainer. Och sen så mynnade tillbaka till det här, men kul för honom. Alltså, jag vurmar ju för den mannen. Han verkar ju ha mycket kreativt i sig, och han kanske inte ska vara en wrestlare när allt kommer kring. Han är kanske inte byggd för det.
För den som suktat efter AJ Styles i AEW, synd. Han har kritat på ett nytt kontrakt med WWE. Ett multi-year contract värt över $3 million om året.
Det här tycker jag var intressant. Jag läste, vad heter det? Sebbe svarade ju på massa folks frågor, bland annat mina. Och han dömde ut den här podden med all rätt i sina frågor och svar. Men han hade ju intressanta...
Han efterlyste att han skulle fått någon sorts vinekrans av oss eller något sånt där, tyckte han.
Ja, men visst. Men han hade ju en ganska fin poäng där, tycker jag, kring åldern på toppstjärnorna i WWE. De är väldigt gamla nu jämfört med vad de var förr. Han tog ju den här liknelsen med att Macho Man var 40 när Vince tyckte att han var bedrövligt gammal och aldrig skulle sätta foten i en ring igen. Och AJ Styles, han är väl född 78 eller någonting sånt där. Så att han är ju några år äldre än vad Macho Man var då. Och får förlängt med 3 år.
Jag tror att han känner sig okej med de där typen av signingarna nu, att han är så här, men jag kan förlänga de här gamlingarna, för nu har jag den nya unga NXT. Jag kan när som helst plocka upp en jävla 19-åring som vet, knappt har lärt sig knyta brottar i skorna, och så har jag ett alibi för att jag föryngrar ändå produkten.
Ja, kanske. Jag vet inte. Det känns bara som att han har glömt bort hur man gör nya stjärnor på något vis. För att de man har tagit upp, de har ju fasats ut. Alltså vi har ju den unge fräsche Damian Priest på 38 eller 39 år.
Ja, han är ändå oväntat gammal.
Ja, men han ser ju ganska gammal. Eller, nu tycker jag inte det är någon ålder i sig, men just inom sån här sports entertainment så är ju, kroppen kommer ju slitas på.
Wrestling Observer Radio, de släppte en ganska lång intervju med Kenny Omega natten mot lördag, alltså innan Elimination Chamber gick av stapeln. Mycket bra. Är du prenumerant så bör du lyssna på den ifall du nu inte redan har gjort det. De tar ju givetvis upp Cody. Jag tror också att den delen enbart går att lyssna gratis på YouTube. Jag tyckte att jag såg att den låg där. 8 minuter eller något sånt där. Men jag tycker det är intressant att Kenny 1 säger att han vet att Cody sitter på ett plan till Saudiarabien nu, och om det gör han glad så är det väl bra. Nu visar det sig att så var inte fallet. Men jag tycker ändå att det är järvt av Kenny Omega att uttrycka sig så.
Verkligen.
Och så säger han ju också att Cody var en drivande i den här hela krigsföringen mot WWE. Alltså att Omega och Bucks, de var liksom inte alls intresserade av att starta något krig med WWE. De ville bara vara ett alternativ och hålla på med sin grej lite på sidan av. Medan Cody då hade någon helt annan vision om att AEW skulle vara väldigt... men han var väldigt driven i att AEW skulle gå in i ett krig med WWE.
Ja, just det. Ja, men det kan man väl föreställa sig att det kan ha varit med tanke på den här entrén han gjorde med tronen och slå sönder den med en slägga och grejer.
Det sjuka är ju att man är typ mest sugen på att se en fade med han och Paul Levesque nu.
Ja, gud ja. Gud ja. Men jag kan ju säga så här då. Jag hade ju i ett svagt moment när jag inte visste hur jag skulle försvara min kärlek till Cody Rhodes, så hade jag ju gått ut på Facebook och sagt att jag skulle komma med en dikt om Cody här i podden. Men det har jag inte gjort. Men jag kan ju lova så här då. Den dagen han debuterar någon annanstans än i AEW, på det nästkommande poddavsnittet, då lovar jag att komma med en dikt om Cody Rhodes.
Jag kräver att det är en haiku, Chris.
Nej, det är för svårt med versmått, helvete.
Dax hos René Dupré, höll jag på att säga. Så heter hon ju inte. Det rullar så enkelt av tungan. Vad heter hon? René Parkett, eller?
Ja, Parkett. Jag vet inte. René Young heter hon ju i WWE. Vi kan gå på hennes, vad heter det, kayfabe-namn. Men, ja, vilken jävla intervju. Har du lyssnat på hela?
Bara lyssnat på biten när han berättar om Shawn Michaels.
Ja, då kan vi ju ta den. Han är ju en Bret Hart-guy. Har alltid varit och har alltid liksom haft en aversion mot Shawn Michaels. Men när de började arbeta tillsammans och så, då fick jag ju en nyfunnen respekt för honom. I och med NXT och även på main roster och så vidare. Men sen så kom de ju till den här Raw 25th, va? Visst var det?
Ja, just det. De var på tre olika ställen samtidigt.
Ja, och då fick ju FTR ta skit av The Click. Få tokspö. Det ville de inte. De tycker liksom att de var värd mer. Och det sa Dax till Sean. Och Sean höll ju med och förstod och tyckte han skulle stå upp för sig. Men sen när resten av The Click dök upp, då började han håna dem för samma sak inför sina polare. Och sen när de gjorde det här liksom jobbet åt The Click, då var det ingen som sa tack eller någonting, förutom Sean Waltman, alltså X-Pac, som tackade dem så mycket för att de faktiskt ställde upp och liksom lät dem få skina över FTR på den kvällen. Men vilken jävla röv. De har inte pratat sen dess heller, Sean och FTR. Det är ju, det går inte att förklara hur sviken han måste känt sig där. Liksom, någon som han ändå då har börjat se som en vän och sett upp till som mentor och tränare. Och sen så bara blir han... ja, förrådd på nära vänster.
Men kul att Sean Waltmans good guy-skimmer ändå får sig ja, lite mer stänk. Du har ju varit inne på att han verkar vara väldigt sympatisk, den här nya Sean Waltman. Jag har ju inte följt hans karriär så himla bra, så att jag har ingen aning om hur sympatisk han verkar vara. Men det här verkar ju väldigt sympatisk.
Ja, absolut. Och vad heter det? Jag måste även säga att jag tycker att Dax Harwood var väldigt intressant att lyssna på. Han pratade om sin depression och just det här med bulimi och att man inte tänker på att ja, men killar som börjar med wrestling, de ska ju gå runt i små kalsonger och måste visa upp sig och känna att de kan bära upp det där. Och hur ska de hantera det när de inte har anlagen för det? Och hur ska han hantera det sen när han har överkommit det här och kommit i form, och sen så börjar folk liksom skriva på skyltar online och liksom bara, ah, men de har dad bodies och grejer om FTR liksom, och det ska han försöka acceptera då när han har arbetat bort det här. Så att, menar jag liksom att det är ju inte en superenkel värld att ha psykiska problem i, vilket ingen värld är såklart.
Svensk wrestling.
Ja, vi måste ju prata lite svensk wrestling igen tycker jag. 18 mars, då får vi se Tim Force mot Ender Kara, och det tror jag kommer bli en superbra match faktiskt. De här har jag kommenterat för flera år sedan när jag sysslade med sånt och var kommentator, och just Ender Kara, han har jag sett i den bästa svenska wrestlingmatchen som jag någonsin har upplevt, och jag tycker Tim Force också är väldigt bra i samma stil. Men jag har inte sett dem mot varandra. Jag tror det är första gången de kommer mötas i Sverige. Jag kan ha fel, men jag tror det. Eller i Sverige, överhuvudtaget. Och ja, jag tror att det kommer vara en himla bra match i alla fall. Och det är kul att få prata om att få såna här matcher i Sverige med svenska brottare, tycker jag.
Men, ja just det, för det där är det de ska ha i Göteborg här i mars, ja. Just det, för att jag såg ju också att de stänker upp någon gala mitt emot WrestleMania i Stockholm också.
Ja, det är klart de vinner den fighten. Ja. Men det är väl ganska kul och ganska smart ändå, för att folk som gillar wrestling är i någon form av wrestling mindset. Sen så kanske inte publiken är tänkt att bara vara wrestling diehards, utan att fånga liksom en större publik, sådana som bara vill ha roligt på en kväll. Det kan jag tänka mig liksom är en poäng också. Men roligt, det börjar ju bli wrestling-shower igen i Sverige och det känns skönt.
Det var ett bandat Smackdown den här veckan, eller ja, förra veckan. Det var ju också ett mest bygga inför Elimination Chamber, så att jag känner mig inte sådär superinspirerad att snacka om det. Men vi fick en ny interkontinentalmästare, det kan ändå vara värt att nämna. I och med att Sami Zayn tar titeln av Shinsuke Nakamura i en jättebra match.
Och det är väl första gången titeln försvaras sedan i september, eller något sånt där också.
Det var ingen boks heller, han fick en kyss av el sist, så han är väl död, antar jag. Av ljudet att bedöma var det väl en 16 000 volt han fick rakt igenom kroppen, minst.
Nej, men det är kul. Alltså, sätt den hellre på Sami. Han gör något mer med titeln än att bara ha den som en prop.
Men ska det vara Sami Zayn mot Johnny Knoxville om inte kontinentaltiteln på WrestleMania?
Ja, när du säger det så kanske Shinsuke skulle kunna få ta kvar den.
Nej, men det känns stökigt. Jag vet inte om man ska behandla interkontinentaltiteln på det sättet. Å andra sidan, det förvånar mig inte ifall de gör en sån match.
Då har de inte sett David Arquette med ett bälte någon gång och borde vara orolig för det här.
Jo, men det var ju på den tiden som Vince tyckte att bälten spelade någon roll. Nu tycker jag ju inte annat att bälten spelar någon roll längre. Om de inte sitter på Roman Reigns, möjligen Brock Lesnar.
Exakt, exakt.
Ja, men Elimination Chamber var ju en... Ja, men det var en oerhört simpel gala, tycker jag. Den bjöd inte på något extraordinärt. Det var inte jättebra brottning, men det var heller inte någon jättedålig brottning i någon match heller, tycker jag.
Nej, så var det ju. Men den kändes ju liksom ospännande av den anledningen. Och det var ganska förutsägbart vem som skulle vinna alla matcher.
Ja, verkligen alla matcher. Öppningen också, som förpassades till förshowen. Rey Mysterio mot The Miz, den vann Rey Mysterio, lite som jag var inne på förra veckan. De vill öppna med att en face går över för barnens skull.
Japp, japp.
Roman Reigns mot Goldberg var över ganska fort, vilket jag också tyckte var ganska bra. Hade den där pågått mycket längre så hade den säkert fallit sönder. Jag tycker Goldberg... Han fick göra sina grejer. Han gjorde sina signaturgrepp. Han gjorde sina signaturminer. Och så Roman vinner. Inga konstigheter. Goldberg somnar i en giljotin. Exakt så som man trodde att den här matchen skulle gå till.
Ja.
Elimination Chamber match. Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Doudrop, Nikki Ash och Alexa Bliss gick ganska fort. Jag tyckte den kändes ganska friktionsfri, den matchen.
Ja, jag håller med. Den var bara inte så spännande. Men jag har ju liksom egentligen ingenting att klaga på från själva matchen så.
Nej, jag tyckte Rhea Ripley hade ett självförtroende som jag inte har skådat på henne på 2 år. Det var lite kul att se.
Japp!
Hon är ju toppen. Jag tyckte hon var jättebra i den här matchen.
Ja, men hon har ju varit bra senaste veckan.
Tyvärr var Alexa Bliss tillbaka i skoluniform och hade gunga i sin podd. Jag hade hoppats på att de här segmenten i terapisoffan skulle ge oss något, men icke.
Ja, nej.
Bliss och Bianca Belair var de 2 sista kvar. Bianca vann. Ja, lite som du var inne på tidigare. Kändes väntat. Ronda Rousey och Naomi mot Charlotte Flair och Sonya Deville. Det här tyckte jag var en ganska svag match.
Ja, men det är svårt med en sån gimmick. Här var det att Ronda skulle ha ena armen bunden. Och de blir ju sällan Jake the Snake mot Rick the Model Martel i en blindfold-match bra. Det är typ den enda sån där riktiga konstiga stipulationsmatchen som jag tycker är fantastisk.
Ja, nej, men jag håller med. Det var ett jävla dåligt påfund. Det var en miss att hon skulle ha en arm bakbunden. Det hade varit mycket, jag tror att den hade blivit mycket bättre. Framförallt hade Ronda varit mycket bättre och framstått mycket bättre om hon hade fått vara lite mer agil.
Ja, fan då. Men hon gjorde några imponerande grejer med sin bundna arm ändå, tycker jag. Hon gjorde några coola grejer. Hon gjorde en jävla snyggt step-up knee i ansiktet på någon av motståndarna och grejer. Vad snyggt.
Det kändes så pösig och i vägen den där karate-dräkten. Eller judo kanske det var.
Ja, exakt.
Michael Cole sa väl att det där var samma dräkt som hon vann brons i judo OS 2008.
Jajamän, jag är inte säker på årtalet, men det var rätt sport och rätt medalj i alla fall.
Facegänget vann, Ronda med en armbar på Sonja som tappade ut illa kvickt. Sen fick vi Drew McIntyre mot Madcap Moss. Var väl mest sammansatt för att visa upp Drew och rikta fokus mot hans kommande fade mot Corbin istället. Men det var sjukt spot när Moss landar på nacken. Han gör någon Alabama, omvänd Alabama slam och Madcap Moss vek ihop nacken i landningen, vilket såg otroligt oskönt ut.
Det är så där folk håller på att dö när de tar styles clashes också. Man är så, muskelminnet är att du ska sätta hakan mot bröstet för att kunna ta en backbump bra, men du gör en frontbump och det går åt helvete. Det var väl lika med den här som Marty Jannetty bröt nacken på när han gjorde en famemaster på han och killen tackade kinden och bröt nacken. Jag kommer ihåg när han James Ellsworth höll på att dö i en Styles Clash när AJ gjorde en sån, och han gjorde exakt samma grej. Och det var väl därför Vince inte ville att AJ skulle använda Styles Clash i WWE tills Jericho övertalade honom att det var ett coolt move. Enligt Jericho kan ju absolut ha gått till på något annat sätt.
Jag tycker att de gör en bra match återigen. Jag säger det om och om igen med Madcap Moss. Gimmicken är fånig, men han är en bra brottare. Och jag tyckte att det var en bra match. Han är duktig brottare och uppenbarligen har han också en nacke av granit.
Ja, men han har ju även en bra look och han har nog utstrålning när han inte behöver dra de här skämten och grejer. Jag tror att han ger honom en Shorty G om paketering när han har liksom gått ut skolan här, precis som jag pratade om tidigare, så kommer det bli fantastiskt, tror jag.
Drew vann med svärdet höjt mot skyn och en fot på bröstet på Madcap Moss. Becky Lynch mot Lita blev ändå bättre än jag trodde den skulle bli i den här matchen. Började bedrövligt, men sen var det som att den växte. Den fick ju inte en ocean av tid. Det skulle den kanske inte få heller. Men till skillnad från Goldberg mot Roman, som jag tror hade fallit isär om den hade pågått en minut längre, så var det som att den här läkte med tiden och blev bättre när den fick fortgå efter att den hade varit kass.
Ja, jag håller med. Och jag är glad att den blev bättre. Jag trodde att den här skulle vara en riktig tågkatastrof. Alltså.
Ja, men det var många bra fall, nära fall mot slutet. Lita fick upp benen på repet efter en manhandle slam av Becky. Lita satte sin twist of fate, sin oerhört tajta moonsault. Becky kickar ut, sätter en andra manhandle slam och lyckas vinna matchen. Hon var väldigt över här, Lita.
Ja, verkligen.
Usos mot Viking Raiders blev aldrig av någon anledning. Usos hoppade på Raiders i entrén så att de inte kunde gå den här matchen.
De var väl den här time-stretch-matchen. När man går över tiden så har man en match som man kan fimpa, och det var väl den här gången. Säger lite hur obetydlig tag team-titeln är.
Ja, men då hade de väl kanske kunnat skrota någon av de här långfilmerna till promos som de kör mellan matcherna. Då hade de ju ändå kunnat hinna med den här matchen. Men å andra sidan, det kanske är mycket nytt folk i publiken, och då vill de ändå att de måste lära, de måste upplysas, den här nya publiken.
Ja, exakt.
Och så sista Elimination Chamber-matchen om världsmästartiteln var mellan Bobby Lashley, Brock Lesnar, Seth freaking Rollins, AJ Styles, Riddle och Austin Theory. Mycket sammansatt för att exponera Brock Lesnar till maximum. När han kom in så körde han över alla. Det var F5 på AJ, pang, uträknad. Det var F5 på Seth, pang, uträknad. Sen kanske det mest oväntade, det var väl att Austin Theory var kvar längst. Han som jag tippade skulle åka ut först av alla.
Vi hade ju även en injury angle på Bobby Lashley när han fick en hjärnskakning i storyline. Men han har en trasig axel på riktigt. När, vad heter han, Austin Theory blir powerbombad genom podden. Och,
men jag tycker att det var svagt. Alltså de hade ändå kunnat göra någon mer visuell skadeangel. Och framförallt hade de inte behövt flyga Bobby Lashley dit. Hade de inte kunnat lösa det typ innan eller backstage eller något sånt där. Att han står där i bara någon minut och sen åker Austin Theory in i det här plexiglaset som då liksom... Man ser ju knappt att det träffar Bobby Lashley. Han ligger ju bara plötsligt ner. Så det ser ju inte ut som att han skadar sig på något sätt.
Men till deras försvar så har de ju varit där i flera dagar och gjort PR och varit ute och gjort grejer. Så att flyga dit var väl kanske bra ändå eftersom han var mästare inför och så vidare. Men just själva angeln i ringen vart dålig, tycker jag. Men någonting som däremot var strångt, det var att Brock Lesnar slog sig ur podden. Och som jag förstår det så var inte det skriptat. Utan han gjorde det på eget bevåg. Slår han sig ut ur den här Elimination Chamber-podden. Alltså den mannen, han leker ju bara nu. Han har ju gått till jobbet och bestämt sig för att det gör inget om jag får sparken. Jag ska ha roligt.
Såg inte också hans, han misshandlade ju stackars Austin Theory totalt. Också den här sista minuten av den här matchen. Sen gör han ju en F5 från poddtaket på Austin Theory så att han åker ner. Och kändes inte den ganska vansklig, som att den mycket väl skulle kunna gå väldigt, väldigt illa. Men Austin Theory lyckas liksom ta den på det mest exemplariska sättet som man kan ta en F5 från ett poddtak ner på ett golv på.
Ja, verkligen. Ja, då var man, när de gör sådana där spots ibland, då känner jag att hela kroppen bara är beredd på katastrof. Det bara spänns i hela mig och hjärtat nästan stannar när jag ser sådana där.
Det var vad det var det här. Vad fick det för utfall på Raw då? Jo, men vi fick ju veta att det blir en title versus title. Det blir inte bara det, utan det blir också en winner takes it all på WrestleMania mellan Brock Lesnar och Roman Reigns. Gud hör bön.
Ja, nej, men det är ju fantastiskt. Det känns ju som ett roligt main event att få. Det känns som en big fight liksom. Det känns jättebra. Och får vi ett bälte liksom, det skulle ju vara kungligt.
Men undrar om det kommer bli ett bälte direkt eller om det kommer bli Roman Reigns glida runt med två bälten ett tag.
Såklart. Såklart kommer det ju vara det. Men jag tror att de kommer tjupa ihop det till Universal Title, tror jag.
Mysfarbron Brock Lesnar som öppnar Raw. Han har jultröja, hatt och brett leende. Men han hann inte säga så mycket innan Paul Heyman dyker upp. Och så munhögs de. Och så snackar väl Brock om att han kommer komma på SmackDown. Ja. De peggar upp för SmackDown i alla fall på fredag. Men det som jag tyckte var spännande med det här, eller spännande, det som jag tyckte var lite förvirrande med det här, det var att Paul Heyman helt plötsligt började prata om någon Madison Square Garden show den 5 mars.
Ja, vad fan var det? Det gjorde mig förvirrad också.
Nej, men också att han är så här, då ska du försvara din titel. Ah, och hade du haft mig? Jag är ju en sån som hade liksom snackat dig bort från en sån titelmatch. Men nu är du själv, nu kommer du få gå den matchen. Du kommer gå den mot Bobby Lashley. Om han nu är clear to wrestle, vilket vi alla vet att han verkligen inte kommer vara. Ah, det var märkligt. Men det är någon house show, eller premium show, eller live show kanske det bara heter, eller vad det nu heter.
Ja, någon jävla glorifierad house show är det.
Alpha Academy mot Street Profits var en ganska kort historia. Alpha vann på lite fusk. Tommaso Ciampa var på besök igen. Han hade löst en tag team partner mot Ziegler och Rude. Visade sig vara Finn Balor.
Jaha, där ser man. Det här har inte jag fått se, vet du. YouTube. Ta bort bra brottare. Få se jävla The Miz istället.
De gick match också i tisdags på NXT, alltså Ciampa och Ziegler, som Ziegler vann, och den var fenomenal. Jag såg den precis innan vi började spela in podden här.
Åh, jag blir så här fan, tänk vad de hade kunnat förvalta Dolph Ziegler och inte gjort den så jävla urvattnad och intetsägande.
Men jag tyckte det var kul att se Balor igen. Han och Ciampa fick vinna matchen. Balor ska också gå mot Priest US-titel nästa vecka. Det blev klart efter att Priest vann över Shelton Benjamin.
Det fick jag se.
Ja, men han blev också utbuad typ mestadels av tiden, vilket jag blev otroligt förvånad över. Men sen så fattade jag då att Shelton Benjamin kommer från South Carolina, där av buropen.
Ah, just det. Shelton Benjamin. Det är imponerande att han är kvar.
Priest sa efter matchen att han vill ha en utmanare av världsmästarkaliber om titeln nästa vecka då, eftersom det ändå är WrestleMania-tider, och då stegade Finn Balor in.
Ja, men det kan ju bli bra. Finn Balor är ju toppen och Damian Priest kan vara jättebra med rätt motstånd liksom. Han har väl redan fått slakta dem, slakta Finn Balor va? Visst har han gjort det tidigare innan förra årets WrestleMania? Han för mig att Finn Balor har blivit slaktad av Damian Priest.
Det känns som att Finn Balor blir slaktad av ganska många den senaste tiden. Man hade ju lite hopp om när han kom tillbaka från NXT att Vince McMahon skulle vara lite sugen på honom. Men sen så tvärdog han ju. Eller suget tvärdog om inte annat för Vince McMahon. Men nu vet man inte. Nu kanske är tillbaka igen då eftersom han matchar honom två gånger här. Och först får man se när han är tag team matchen och sen då att han ska gå US-titelmatch nästa vecka. Men jag tror inte han kommer vinna. Fast å andra sidan... känns det inte som att suget på Damian Priest också har dött lite för Vince McMahon?
Jo, de testade att ge han en gimmick som inte funkar och då måste ju Damian Priest bära skulden för det.
Spännande det där. Det går så vansinnigt fort i Vince McMahons hjärna ibland.
Japp. Men kan det vara så att Finn Balor har ett kontrakt som går ut om typ ett år eller någonting så de börjar smeka hans ego eller?
Kan det mycket väl vara. Vi känner igen mönstret.
Ja.
Känner du väl igen mönstret?
För det är lika. AJ Styles var ju inte alls lika relevant. Han var ju bara Omas så här, hangaround. Tills nu, han har ju precis kritat på för ett fet kontrakt. Och han har ju fått vara med i massa högprofilmatcher och vunnit och sådär. Alldeles innan det. Det är samma visa varje gång.
Missade sitt Miss TV- fullständigt ointressant. Logan Paul är hans tag team partner mot Mysterios på WrestleMania. Jag fattar vad de försökte göra här. Det var ju väldigt tydligt att man skulle tro att det var Cody hela tiden. Ah, han kommer från en brottarfamilj. Han är inte från det här omklädningsrummet. Han är en outsider och så vidare och så vidare.
Japp. Men vad heter det? Jag tycker det är intressant för att det twittrades ju en massa då om att det finns bara en kändis som är värd att ha en ringtyp och det är Bad Bunny för att han visade respekt, han lärde sig, han förstod psykologin och bla bla bla. Så det var mycket sånt på Twitter efter den här Logan Paul-grejen. Men du, vet vad jag ser här? Nu ser jag för 25 minuter sedan Cesaro gone from WWE.
Aha.
Breaking news. Det här är bra. Bra poddmaterial.
Det är breaking news nu för oss när vi spelar in där en torsdag, men när de lyssnar på det här en söndag är det otroligt gamla nyheter. Men så är det när det gäller den här podden.
Ja, vi ska se här. Vad heter det? Det är bakom en så här betalvägg, men how his deal was up so quickly, his recent bookings, extension talks, non-compete status och immediate talent reactions kan man få på Fightful. Men det prenumererar inte jag på. Men spännande! Det här är ju ett namn som kommer dyka upp någonstans.
Men han har inte varit ute och svingat och sagt att han vill lämna WWE.
Nej, det är inte vad jag har hört. Han kritade ju på nu, så vi tyckte synd om honom förra WrestleMania när han fick gå en match. Och sen så vart han ju begravd.
Han är ju hela orsaken till termen att göra en Cesaro, det vill säga få push ja, precis innan exakt. Kontraktet har gått ut, kita på för att sen bli begraven.
Ja.
Men det är lite spännande. Stackars Mustafa Ali då?
Ja, visst. Ja, fy fan. Och vad är man för jävla arbetsgivare då?
Ja, spännande. Det lär väl dyka upp mer information om det där. Rhea Ripley vann med Nikki Ash. 2 minuter plus några sekunder. Snälla gå vidare. Jag antar att den här var bortklippt för dig också.
Så ointressant så jag kan inte svara bu eller bä på det.
Fick du 24-7 buskis då med Reggie i ringen och dåligt samvete?
Nej, men jag är ju lite nyfiken på det här, för jag tyckte att det lät som att det var en bra angle sist när han var ledsnad och tog titeln av Dana Brooke.
Ja, men förra veckan var det bra. Det var underhållande när han gjorde den där grejen. Men nu var det värdelöst igen. Nu var det buskis alltså. Reggie ber domaren komma till ringen. Han låter då Dana pinna honom för att han har dåligt samvete. Men han kickar ut innan de kommer till tre. Och Dana bara, vad håller du på med? Du ska ju låta mig ta titeln. Ah, fan dåligt samvete igen. Och så sen, okej, men nu ska du få ta ett pinfall på mig igen här då. Och Dana tar ett pinfall samtidigt som hon då ger han en puss. Och han är ju så vansinnigt kär i henne. Förlamad av kärlek. Så då lyckas han ju inte kicka ut innan tre. Så Dana tar titeln och är ny mästare.
Ja. Aha. Det var ju kul att de kunde göra det bra en gång i alla fall.
Becky Lynch, Bianca Belair hade en tätt-a-tätt i ringen, pratade upp sin match på WrestleMania, tyckte att det var ett bra segment. Doudrop kommer in när det börjar hetta till och Bianca gjorde sig redo för att hoppa på Lynch. Det gav oss då matchen Bianca Belair mot Doudrop, som jag också tyckte var en bra match. Den var ganska lång, publiken var ändå på hugget, Becky var kommentator, störde Bianca en hel del i matchen. Doudrop var uppe på topprepet, skulle göra sin banzai drop, men Bianca plockade ner henne med en powerbomb till publikens stora förtjusning. Följde upp sen med en KOD till publikens ännu större förtjusning och vann matchen.
Ja, men det var strångt alltså.
Ja, det var, hon är otroligt stark. Otroligt stark är hon ju.
Ja, bisarrt. Alltså, det såg nästan overkligt ut när hon bara runt på Doudrop där och gjorde sin KOD där.
Edge vill ha någon att gå mot på WrestleMania. Han kör hela sitt WrestleMania-CV i en promo, sittandes på en stol i ringen. Han kastar ut en utmaning till vem som helst. Så jag tror att vi ska tro att det är Cody som ska svara på den här också då.
Ja, alltså, det var en ganska lång promo det här.
Ja, den var lång.
Men jag tycker att han var så glad, Edge.
Ja, jag undrar lite vem det är de ska matcha han mot.
Ja, men det är väl inte Cody. Det är ju, ja, vem kan det vara?
Man hade ju velat se något nytt. Man hade ju velat se någon lite ny spännande match för Edge.
De plockar upp Günther som får göra köttfärs av honom.
Main eventet var Seth Rollins och Kevin Owens mot Randy Orton och Riddle. Jag tyckte det var en ganska kul match. Och ganska skönt att man ändå fick till en liten sån här bra match som en sista match. För annars var det ganska svagt ur år här.
Ja, ah, gud ja, det var det. Det var det. Men Seth Rollins är över nu. Publiken tycker om att sjunga hans låt och han tycker om att dirigera dem.
Jag tycker också att det låter väldigt bra när de sjunger den. Och jag är också imponerad över att de alltid lyckas sjunga den i ganska bra takt, publiken.
Ja, det är jätteimponerande.
Rollins gav Riddle en buckelbomb. Owens följde upp med en stunner. Rollins avslutade sen också med en curb stomp. Och insatsen var då att i och med det här utfallet så måste Alpha Academy sätta sina titlar på spel mot både RK-Bro, Seth Rollins och Kevin Owens inom 2 veckor. Kan de ta titeln?
Jag tror det. Jag fick den känslan.
Det är också ett bra högprofilerat tagteam. Man är inte bortskämd med dem heller på IVV överhuvudtaget. Men när man kollar ändå Dynamite som börjar med den här tagteam Battle Royalen och man bara... Det finns ändå ganska många bra tagteams i AEW.
Nå jävelst.
Men innan vi kommer dit så kan vi väl prata lite om Rampage. Adam Cole mot Ten öppnade. Var väl okej. Okay. Jag tycker att det är alltid kul att se Adam Cole. Men jag kan ju inte sluta tänka på hur fruktansvärt snygg Ten är under masken. Och att det är bortom allt förstånd att de trycker på en maskjävel.
Ja. Att de igen visas med att ha kvar den. Fan, Allen Angels fick ju ta av sig sin. Kan de inte plocka av Preston Vance sin också då?
Etablerar han också tidigt som den starka i matchen. Han styrkebrottas, det är tacklingar. Han kastar runt Adam Cole i någon tysk suplex. Som Cole för övrigt landar rätt på nacken. Det
ja,
tufft.
När Taz vill typ döda Preston Vance för att han gör. Taz hatar ju när folk i suplex som inte skyddar motståndaren. Han har varit ganska vokal om det på Twitter. Och den här var ju inte en snygg suplex. På det sättet.
Cole vinner. Inga konstigheter. En boom. Och Kyle O'Reilly och Bobby Fish kommer in och grattar sin kompanjon. Sen fick vi se Will Hobbs vinna över Dante Martin och kvalificera sig till Face of the Revolution-matchen. Det är spännande nu. Du var inne på det här förra veckan. Vi har Keith Lee, vi har Wardlow och vi har Powerhouse Hobbs. Det är tunga klossar. Ja. Men näst är det Big Show som ska kvalificera sig till den här stegmatchen.
Vad hände med det? Fick inte han spö av Ass Boys eller något sånt där? Och det har han bara tagit och försvunnit sen. Vad fan har hänt där?
Några av de där signingarna, eller signingar, jag vet inte vad det är för typ av kontrakt man skriver med de där. Men jag menar, Big Show måste kosta en hel del pengar.
Ja, och jag vet inte vad han gör. Han är väl kommentator på Elevation eller någonting. Men det känns ju som att Mark Henry gör mer, för Mark Henry får ju ändå stå och köra den här It's time for the main event. Men sen verkar han göra mycket välgörenhet och fixa med det också.
Serena Deeb tog ihjäl Angelica Risk, ännu ett bra namn. Hon kanske borde döpa om den där till en 5-minute rookie with badass names challenge istället.
Ja, men det är bra att de bygger Serena Deeb. Jag tycker de behöver ju bygga kvinnodivisionen. Det är ett sätt att bygga upp henne starkt. Jag tycker det funkar bra. Det är ju liksom intetsägande matcher, men det är en bra bygga av henne.
Main eventet var toppen. Jay White mot Trent Beretta. Klassisk Jay White-match där, fast superkomprimerad. Han går ju annars inte en match under en timme i New Japan Pro Wrestling. Och den här var väl max en kvart eller något sånt där.
Yep.
Men jag tycker han ser toppen ut. Hans ringpsykologi är mitt i prick och han brottas gudomligt. Och jag tycker det är kul att publiken älskade honom.
Men vi måste ju även prata om att han turnade på Gorillas of Destiny på Impact. Och att New Japan, det är ju, det tas ju upp på deras shower. Det är ju, det händer mycket utanför liksom att han också är i AEW.
Jag lovade väl något svagt ögonblick. Någon i kommentatorsfältet att jag skulle kolla på senaste Impact och prata om det i den här podden. Jag kan inte hålla det, för jag har inte hunnit se något Impact. Och jag blir också, nej men när jag såg det här så det ser det som att jag måste klicka ner internetbrowsern direkt, för att jag vill som inte läsa om det där, för att jag vill se det, men jag kommer inte hinna se det, eller jag kommer inte hinna ta tag i det, och då stressar det mig så jävla mycket, så då måste jag liksom låtsas som att det där inte händer. Men ja, det är ju stort att han törnar på Bullet Club, eller att han törnar på, jo men på Bullet Club.
Ja, men det är på Bullet Club, ja.
Fast joinar det gamla Bullet Club, eftersom han joinar ju då Gallows Anderson.
Ja, jo, det är sant. Det är sant.
Ja, men det är jämnt. Det är mycket bra kamp. Trent håller på att ta ihjäl sig själv med en springboard moonsault. Och så mitt i ett momentum av Trent i slutet så hamnar Jay White i Blade Runner-position. Och så slår han till. Trent tvärdör och Jay White vinner matchen.
Supersnyggt avslut, tyckte jag det var.
Sen är han ju och muckar lite med Orange Cassidy efteråt. Det stör mig. Det är en match jag inte vill se. Han ska ju rätt upp mot Hangman Adam Page och ta titeln. Typ, ja, jag överdriver lite. Men Cassidy mot White är jag inte så intresserad av.
Nej, det är nog ingen.
Ja, men Dynamite då öppnade ju med den här tag team Battle Royalen. De inblandade var Best Friends, Butcher and Blade, John Silver, Alex Reinholds. Det var Gun Club, förlåt, Ass Boys. Det var FTR, det var Santana och Ortiz, Red Dragon, 2.0. Kul att se 2.0 igen. Private Party och Young Bucks. Det är fan vad mycket bra tag team det.
Ja, och här om man återkopplar till Dax Harwood intervjun, så var ju han lite så här, ja, man får inte vara på tv så jävla mycket hela tiden. Det är inte varje vecka direkt när man jobbar åt AEW. Men sen så förstod jag ju liksom att, ja men de bygger ju faktiskt en tag team division och det är många tag teams. Och han liksom har försökt ställa om sig till att, ja men så fort jag är på tv, då ska jag göra en riktigt jävla bra match. Det är bara ge mig CM Punk och John Moxley 20 minuter, så det är bara, då gör vi det. Och vad heter det? Det är ju svårt. Alltså tittar man på den här Battle Royale så är det ju väldigt många av de där teamen som skulle kunna gå om titlarna, eventuellt ha titlarna. Och det är fan ett lyxproblem. Men också jobbigt, för de har ju egon, alla de här. Det pratade Eric Bischoff om när han var hos Renee och pratade. För när hon frågade om vad AEW kunde lära sig av WCW, då sa han det. Ja, Tony Khan måste ta det lugnt med alla namn han signar, för det kommer snart inte finnas plats på tv för alla, och det här är personer med massiva egon som vill vara på tv, som vill ha bälten, som vill synas, som vill vinna. Hur ska han hantera det?
Ja, men det är lugnt, nu kan de ju gå till Control Your Narrative Wrestling.
Som Austin Aries, fy fan.
Ja, det är inte, känns inte som en asskön ensemble där borta, inte.
Nej, fy fan alltså. Snart dyker JBL upp som commissioner.
Ja, men vi har ju också varit inne på det där tidigare, att man blir lite stressad av alla signingar han gör. Och man blir ju, ja men du vet, nu säger du här att Cesaro har släppts. Direkt tänker man ju, ja det vore ju ändå kul att se han i några matcher i W. Men samtidigt blir man ju så här, ja fast vems plats tar han upp då?
Exakt. Det är ju svårt. De har för mycket bra och de har för lite tv, men de har perfekt mycket tv. om man säger så också. De ska ju inte ha mer timmar tv. Rampage är perfekt långt. Dynamite är perfekt långt.
Red Dragon vann efter att Kyle O'Reilly, som till synes jobbade ihop med Matt Jackson, fick lite ont i axeln. Han bad då Matt Jackson att kasta ut Haggy. Det är ganska heta Haggy istället. Mycket roligare namn. Men sen då gjorde han också klassikern att han välte ut Matt Jackson över repet. Tätt följt efter att han hade eliminerat John Silver. Slukt gjort.
Mm. Lite väntat, men jag är okej med det, för det är en bra storyline.
Jag gillar också att de måste eliminera båda för att ett tag team ska bli helt eliminerat. Det blev ju också väldigt bra då, för att i början är det ju väldigt knöligt. Det är otroligt trångt i den där ringen. Och det är lite, man ser, du vet, ja, men det, man ser så här, Santana gå fram till någon och så bara kommer på, just det, är inte nu, och så går han tillbaka och så sen ser man han typ 4,5 sekunder senare att han går fram till samma position igen, för då kommer han springande. Så sån här. Du vet, det är de här missarna som jag fattar enkelt att det blir för att det är så otroligt knöligt i ringen. Men när man då får det där överstökat så att de kommer ner till några stycken och det är bara singelbrottare kvar, då blir ju det här en kanonmatch.
Ja, gud ja. Gud ja. Och det var ju roligt att det var... Ja, men det blev lite oheliga allianser i slutet. Att det var Red Dragon och Young Bucks som inte tycker om varandra. Två av dem kvar. Och sen så var det liksom FTR och Dark Order som inte har något med varandra att göra. Och som stod liksom som de fyra sista. Det var roligt.
Och efteråt kom Adam Page in. Han hoppar på Red Dragon. Bucks tog ett steg tillbaka. Lämnade ringen. Sen kom Adam Cole in. Och det blir stökigt mellan han då och Hangman Adam Page. Tror till och med att Kyle O'Reilly bara drar ut Adam Cole ur ringen och sen så klipper Hangman en bra promo på Cole. Gör en pastisch på Adam Cole och säger it's story time with Hangman Adam Page, baby. Och sen bygger han för deras match på Revolution.
Och han hade det självförtroendet som efterfrågade för en gångs skull.
Ja, det var skönt att han hade gaskat upp sig lite grann. Sen var det en promo av MJF som... Vad tycker du om den?
Ja, jag vet inte. Jag tycker att den var väldigt väl utförd, ska jag säga. Men jag tycker att den var också svår för publiken att reagera på.
Jag vet inte om det är genialiskt eller om det är lite otakt med hela, för det är ju som du säger, alltså han klipper liksom en promo där han så gråter, han pratar om han haft det jävligt som barn, att CM Punk var en ljusglimt i hans liv, dagen han träffade CM Punk, det var den bästa dagen i hans liv och så vidare, kontra då till CM Punk som pratade förra veckan om att det var den bästa dagen i ditt liv, för mig var en torsdag, eller vad nu han sa. Tårarna rinner, Punk kommer in, frågar liksom utan mikrofonen och sånt där, man hör bara genom kameran, är det här på riktigt? Var MJF bara säger ja, och så lämnar han ringer i tårar och går därifrån. Otroligt märkligt.
Ja, han kommer ju vara ett ärkesvin och säga att det bara hittar på antagligen, men den var väldigt väl utförd, tycker jag.
Den var ju fantastiskt väl utförd. Det var ju en, alltså ser man det bara till promon i sig, så var den ju helt fenomenal. Den var ju mäktig, för att det var ju så mycket känslor och man blev ju så himla investerad i de här minuterna som han står och pratar i ringen.
Men det vart så svårt för publiken, för de vill ju bua honom, men de vill ju inte bua han, vad heter det, för det han säger, så de buar han för att det är han, men de buar med dåligt samvete, så det vart så jävla konstig reaktion.
Undrar om det, för jag tyckte publiken var lite småskakig under hela kvällen efter den här. Det var som att han satte dem helt ur spel. Vilket återigen, det är ett jävla genidrag om det är uttänkt att det ska vara så.
Ja, gud ja.
Death Triangle, Pack och Penta Oscuro, tror han heter nu va? Penta Dark.
Och Greve Dracula, Alex
Abrahantes. Ja, Alex Abrahantes. Han var toppen som Greve Dracula.
Ja, det var... Man måste ju ge honom att han ger allt. Det finns liksom inget mindre än 100% från den mannen. Det kan inte vara lätt att stå där utklädd till någon form av lieman, men det ser ut som att du ska gå på Halloween som Dracula och så stå och typ hiphopdansa lite samtidigt som du ska göra någon Undertaker pose. Det var bara fantastiskt på alla vis.
Men vår kära Anders postade ju någon tweet från honom som var oroväckande. Typ andades att han skulle typ lägga ner eller sluta i W, eller?
Ja, han skulle gå en ny väg. Det kommer en tid. Har ni varit med om att ni har kommit till en dag då ni måste välja att gå en ny väg? Och jag kommer ha en major announcement senare, typ. Och det kan ju inte ha varit det här.
Man kan ju hoppas att det är det här som är den nya vägen. Att han nu, för nu är Dracula.
Vad heter det? För jag har varit in och kollat hans Twitterkonto idag och det är ingenting annat förutom en liten så här kort 30 sekunders video där han står typ framför Pentas video och juckar lite i den här Dracula-banden. Så att, det måste väl vara det här, jag vet inte.
Ja, jag håller tummarna. Det står ingenting om att han är känslig mot vitlök eller något sånt där.
Nej.
Jag tycker att de gick då mot Kings of the Black Throne. Malakai Black, Brody King. Jag var inte så förtjust i den här. Eller, alltså, den var ganska frän matchen i sig. Men jag tycker, ett, att de här... Alltså, jag stör mig på att de här pauseringarna i totalt mörker är alldeles för långa. De måste bli tajtare på det där.
Nej, men jag håller med. För, ja, det är för många sådana pauser och för långa sådana pauser. Vilket gör att det är spännande först. Men sen så dalar ju den där spänningen exponentiellt för varje sekund som tickar.
Jag tycker också, jag var ju så himla förtjust i deras förra match. Jag tycker att den här var snäppet sämre också. Penta hindrar Malakai Black att spotta svart gegga genom att hålla för munnen på honom. Det är ju smart. Malakai tvingas då svälja den här geggan istället och få extrema smärtor i strupen. Blir då upprullad sen av Penta och face-gänget vinner matchen. Snabbt efter så blir en heel beatdown. Det släcks ner igen. Blir svart. Återigen. Alldeles för länge. Och sen står då, när det tänds, då står Buddy Murphy där. Och det är ju fränt. Vi gillar ju Buddy Murphy. Och eftersom Malakai Black och Buddy Murphy har förflutet så faller ju då Black till backen av blotta förskräckelsen av att det visade sig att Buddy Murphy är här. Men då är han ju dubbel swerve. Då är han med då i Black, eller House of Black här, och hoppar på Penta och Pack istället.
Ja, men... Han fick jävla bra respons, Buddy Murphy, måste jag säga.
Ja, det fick han. Jag tyckte att sista grejen här var bra. Men återigen, det är för långa svarta pauser. Och efter det här blir det ju svart paus igen. Alldeles för länge. Och sen när det tänds upp, då är de borta.
Ja, nej men visst. Jag håller helt med. Men allt är förlåtet för att Malakai Black gjorde veckans snyggaste suplex. Han gjorde en så fantastiskt snygg German suplex till brygga i den här matchen. Som såg ut att vara skön. Det såg ut som att, fan, kan inte du komma och natta mig så där? Bara suplexa ner mig i sängen. Det såg ut att man landade så himla... Han bara tog hand om vem det nu var, om det var Pack eller Penta. Men så jävla snyggt. Men jag tycker även att Malakai Black var överlägset bäst i hela matchen, hur han agerade. Jag tycker han sålde den här geggan i munnen bra. Han sålde den långt efteråt också. Gick och hostade lite under tiden när de hade beatdownen och så här. Han är ju fenomenal. Tänk att de sopade sig så med honom i WWE.
Allt är också förlåtet för det som kommer här efter. För de spottade ju verkligen upp sig när vi fick ett otroligt bra munhugg mellan Chris Jericho och Eddie Kingston. Alltså, jag ser mer fram emot de här två prata än vad jag ser fram emot att se dem brottas.
Så sannoliken. Men så kände jag inför CM Punk och Eddie Kingston också. Men när den matchen väl tuffade igång, då hade de ju byggt det så jävla bra som man ville se det där jävla råkurret som skulle bli. Och det är så skönt på något sätt att, alltså, Jericho är ju en duktig promokille och han gör en bra promo här, men han har ju tänkt igenom vad han ska säga och är liksom utstuderad och vill prata och få klart sina meningar, medan Eddie Kingston är så mycket bara skjuta från höften och reagera och, vad heter det, liksom improvisera utifrån vad Jericho säger. Så att, ja, det här segmentet var jättebra, tycker jag.
Jag gillar också att Kingston var tydlig med att han vill ha den gamla Chris Jericho. Han vill ha Jericho som Paul Levesque hatade.
Ja,
för annars kommer han att bli uppäten levande. Det är hårt.
Ja, men Eddie Kingston, vilken stjärna. Jag kollade faktiskt om på hans debut här i veckan. Bara för att se, vad var det han sa när han klev in där mot Cody som gjorde att vi tappade hakan? Och när jag tittar på det nu igen, bara, ja, fan, vilken mästare han är.
Face of the Revolution kvalificerade. Ricky Starks gick mot Ten. Jag var lite orolig att de skulle låta Ten gå över Starks baserat på BMI. Vi har ju pratat om de här tidigare deltagarna. Det är ju ett högt BMI i den här stundande stegmatchen. Men Starks löste det och vann.
En konstig grej. Varför är Hook aldrig med Team Taz längre?
Ja, det är som att de har fasat bort honom. Eller som att de vill distansera honom lite från Team Taz. För att den är så fruktansvärt över. Och Team Taz är inte lika över.
Nej, synd. Men det är ju tre fenomenala brottare på sina olika sätt. Alltså, jag tycker om Powerhouse Hobbs jättemycket för liksom den rollen han är. Speciellt efter han började ha på sig päls. Det är då han har blivit underbar. Och Ricky Starks är också fantastisk. Och han kommer ju växa och bli ännu bättre. Liksom. Och Hook är ju Hook. Bara versaler.
Jade Cargill satte TBS-titeln på spel mot Bunny. Den vann Cargill. Inget överraskande alls. Efteråt så tog hon mikrofonen och frågade vem som står på tur. Då kommer Ty Conti in och säger att hon inte bara står på tur utan hon är också den som kommer att besegra Jade Cargill.
Japp.
Det skulle inte hålla andan.
Och hon lät oroväckande mycket som Goldberg, Jade Cargill, i den här promon. Och publiken snappade upp det och började känta Goldberg.
Men på vilket sätt lät hon som Goldberg?
Who's next? Jag är just nu 28-0, kommer vara 50-0. Vem finns kvar? Who's next? Bra, bra, bra. Hon var ju verkligen Goldberg, tycker jag.
Main eventet var Bryan Danielson mot Daniel Garcia. Publiken var inte så intresserad av den här matchen. Jag vet ju fortfarande inte ifall det är
helt
av...
död.
Ja, de var helt död. Jag vet inte fortfarande om det är av MJF's promo som har helt satt hjärnan i rubbning på dem. För direkt uppenbarligen inte med att Bryan Danielson är som en attraktion.
Nej.
Han dominerar hela matchen. Jag tycker att den är väl brottad. Den är teknisk. Det är knega wrestling. Jag tycker att den var bra. Men jag kan också förstå att om man sitter där, att man väntar sig lite mer tivoli som ett main event.
Ja, det håller jag med om. Den här hade de kunnat haft som andra match eller någonting. Den är ju jättebra, tycker jag, rent tekniskt. Jag älskar ju Daniel Garcia, men det är inte rätt förutsättningar att sätta upp honom. Och speciellt inte när det här var ett sånt pass bra Dynamite också. Då blir det ju ett antiklimax.
Efter att Bryan Danielson har stampat 36 gånger i huvudet på Garcia och fått han att tuppa av i en triangle sleeper så hoppar 2.0 på Danielson. Moxleys musik går igång. 2.0, de drar fort som fan. Garcia, han åker på ett paradigmskifte och Danielson tar sedan mikrofonen och säger att han accepterar Moxleys utmaning. Så på Revolution så är det Bryan Danielson mot Jon Moxley som kommer bli en jävla kanonmatch att se fram emot.
Och den här angeln är ju så spännande. Kommer den bli att de är ett team? Det är så kittlande tanke. Det är så jävla bra.
Ja, det kommer bli fränt att det blir ett till top tag team.
Och... ja, men och sen så vad de ska bygga för allians då. Tänk om de bygger ett stable med Garcia, med Lee Moriarty, kanske någon annan överlöpare från tidigare arbetsgivare och så vidare. Jag tycker att det finns mycket potential bakom de där två tunga namnen i en allians. Liksom.
Hörrni, detta om detta. Vi hörs.